Vad bra. Jag heter Sebastian Holmgren och jag har fått glädjen att vara praktikant här i kyrkan under 2 veckor och fått följa Bertil. Och jag vill rikta tack till er som församling att ni har tagit emot mig så fint och jag har fått dela er gemenskap i aktivitet och gudstjänst och bön och även vid middagsbord. Så ett väldigt djupt och varmt tack till er alla. Och speciellt kul är det att få predika här på första advent. Det är ju en riktig fest vi har idag i kyrkan. Vi firar ju 2 högtider nu i advent. Det första är att vi firar ett nytt kyrkoår. Så jag får vara den första som önskar er ett gott nytt år. Tack, ja. Så kan festen börja. Den har redan börjat så fint tycker jag. Men vi firar också advent som i ankomst. Advent är ju latin och betyder ankomst. Och det är nu i kyrkoåret som vi börjar blicka framåt mot Guds ankomst i den här världen genom Jesu födelse. Men vi får även påminnas om Jesu ankomst i våra liv. Våra egna advent så att säga. Men också om den dagen då Jesus ska komma tillbaka och ställa allt till rätta. Och det är ett nytt år, nådens år vi får ha, som Barbro sa. Och det är ju för att Jesus Kristus, han lever och han vill ännu vara med oss. Och ankomsten vi läser om idag i Matteus evangeliet, det är ju inte bara anledningen till en god tradition. Som första advent kan vara en religiös högtid. Och det är ju kul att många vill komma till kyrkan på första advent. Men det vi får läsa om i dagens evangelietext, det är om Guds rikes intåg i denna världen. Alltså platsen där Gud får regera och få sin vilja känd. Och Guds rike, det är ett osynligt rike, men det tar sig uttryck genom att det levs mellan oss som tror på Jesus. Och i detta intåg i Jerusalem så får vi också se hur Gud i grund och botten är. Och det står ju att Jesus red in mot Jerusalem. Och Jerusalem var ju den tidens stora andliga centrum för Guds folket. Och jag tänker mig att vi får lära oss idag av den här texten hur Gud vill komma in i våra centrum. I våra egna liv och möta oss. Och det är ju lätt när man som söderlänning, som jag har fått veta att jag kommer från Västerås, att tänka sig att den här texten utspelar i sig under adventstid. När vi kollar ut här i Östersund och det är minusgrader och snö. Men det utspelar sig vid den judiska påsken. Alltså den största högtiden vid Jesu tid. Och Jerusalem var den största staden. Och ni kan ju tänka er att det är packat med folk. Och det berättar ju evangelietexten att det är folk som går framför Jesus och går bakom. Och folk vid sidan. Och det är ett himla tryck utanför Jerusalem den här dagen då Jesus rider in. För folket har nåtts av budskapet om att Jesus, den här mirakelmannen, han är på väg. Och de har fått en förväntan kring Jesus, kring det han har sagt. Att kan han vara Messias? Och när de menar Messias, folket, det är en politisk ledare. Alltså en rebellledare som ska komma och störta romarna som ockuperar folket. Och det är därför man sjunger Davids son. För kung David i historien har varit den största kungen och folket har levt i ett löfte om att en ättling, alltså en släkting till honom, ska komma tillbaka och befria folket. Men Jesus, han motiverar sin färd i Matteus evangeliet mot Jerusalem flera gånger med att han ska få lida och dö och uppstå. Och därigenom inte bara befria ett folk utan rädda en hel mänsklighet. Och lärjungarna som går nu med Jesus och de har hängt med honom i 3 år. De kan inte riktigt gripa det Jesus har sagt. Fast han åter gång på gång i Matteus evangeliet innan kapitel 21 har fortsatt och sagt det. Att jag kommer i Jerusalem att dö och till slut uppstå. Men de vill inte greppa det, utan de har liksom fastnat på folkets vision om att Jesus, han är den stora upprorsledaren som ska fälla den stora tyrannen som har oss ockuperade. Och ni känner nog kanske förväntan nu som ligger där bland folket. Kan du tänka er? Ni kanske är någon som är framför eller går bakom Jesus eller bara är vid sidan och knipsar av en gren eller lägger er mantel ner för honom. Och nu, för folket förstår ju på något sätt att Guds rike, alltså platsen där Gud får regera, är på ingång. Men det är inte riktigt som Jesus har tänkt sig. Men det är något. Så när Jesus kommer där ridandes, då har ju de det att nu kommer det. Nu kommer Guds rike. Och snacka om att Jesus har nu läge att lägga fram en riktig propagandaparad. Till exempel som man gjorde i Sovjet med stora krigsmaskiner och mycket soldater. Eller till och med som man har i Nordkorea nu för tiden. Det är ju värsta läget för Jesus att ge skryt-PR om Guds rike. Men vad gör Jesus då? Vad är det Gud själv väljer att göra när han ska lansera Guds rike på riktigt? Jo, han ger lärjungarna en order. Och lyssna på Jesu order. Och jag vill bara säga innan att när Jesus säger något i evangelierna, då är det ju värt att lyssna lite extra noga. Och när han ger en order, då är det ännu mer hög tid att lyssna. Och det här är Jesu order. Gå och hämta ett åsnesto och ett åsneföl. Alltså, det fordon Jesus väljer för sin stora parad och sitt livs stora ögonblick, det är ett åsnesto och ett åsneföl. Dels för att profetian som vi har hört idag i Zakaria, i den gamla testamentliga läsningen, att den ska få uppfyllas. Men det finns också en personlig motivering hos Jesus. Han säger, Herren behöver dem. Och detta visar ju på hur Jesus är. Han är ödmjuk och hur Gud fungerar. Gud, han väljer inte ofta det spektakulära och det stora och det som har mycket makt. Utan han väljer det lilla. Och det är lätt att tro att Gud ibland är en ond herre, en diktator som sitter på ett mål och vill härska över människorna och förakta dem. Och då kan man ju tro att han kommer in där på en stridsvagn eller på en stor häst. Men nej, Gud är inte sån. Han väljer att komma in sakta på ett lastdjursföl, som Zakaria berättar. Och när Jesus sitter där på det här åsnefölet, då är det inte så att han får någon upphöjdhet som man kan få när man sitter på en häst. Ett häst är ett stort djur, men en åsna och spelat åsneföl, det är ett kort djur. Så när han sitter där så är det nästan att han kommer lite längre ner. Han får ju ingen extra höjd. Så då möter han ju människorna blick i blick. Förstår ni? Tänker ni när Jesus rider in där, han kommer ju i ögonhöjd. Och Guds rikes intåg med Jesus, det är ingen aggressiv attack. Utan det är ett möte Gud och människa emellan, öga mot öga. Och det Jesus behöver, det är ett lastdjursföl. Alltså något som är tyngt, som har burit tung last. Och kanske finns du här inne som vill ha ett nytt år. Och du vill känna att du verkligen har ett nådens år. Och du behöver ditt personliga första advent. Och du känner dig tyngd. Och den enda som kan ge dig det är Jesus. Och om du känner dig tyngd och känner dig, ja, du kanske känner dig rent utav som ett lastdjur. då kan det vara vid gott mod. För Gud, han vill möta dig och jobba med dig. Och han kommer till dig lugnt och sakta, öga mot öga, så han kan få verklig kontakt med dig. Och det som Gud kommer där sakta och frågar: vill du, vågar du, var inte rädd. Jag ser dig. Och det finns även uppmuntran till oss här idag som känner Jesus och har mött honom och har en längtan att andra ska få lära känna honom genom våra liv. Och det ligger också hos lastdjursfölet. Lyssna igen på Jesu ord. Herren behöver dem. I Bibeln är det återkommande om något som kallas det minstas lag. När det handlar om hur Gud kallar en person till tjänst i sitt rike. Vi kan ta en liten kort genomgång här. För det första, Guds folket i Gamla testamentet. De blev inte utvalda för att de var så stora och mäktiga och duktiga. Utan tvärtom. Det var för att vara det minsta folket i hela världen. Och Moses, ni vet han som ledde folket ut ur Egypten och havet delade sig. Han var för gammal och stammade. Hur kunde han leda ett folk? Och kung David, som jag nämnde lite om i början, han var för ung. Och Jesus, han föddes i Betlehem just för att det var en liten stad. Ni kanske har hört psalmen: O Betlehem, du lilla stad. Allt det här kan tyckas vara litet och vara det minsta. Men det är inte obetydligt. Precis som med åsnefölet. Vi får bära fram Jesus till andra och samtidigt blir vi burna av honom. Och Jesus, han behöver ett lastdjursföl. Han söker det som är betyngt och det som är nedbrutet. Det är det som Jesus vill och behöver. Inte något övermänskligt. Och det är ju lätt för oss människor att känna oss små och känna oss som vi inte är någonting. Och inte nog med det så lider vi av synd. Och Luther beskriver det att vara krokig som människa. Så det är lätt att vi går ner där och är krokiga och bara ser på våra fötter. Och vi kan inte se vad Jesus vill med oss. Men jag tänker mig att det är dags nu att sluta med det. Att vi verkligen får bli upprättade av Jesus. Och det är dags att höra vad han tycker. För det är ju det som betyder något. Det handlar inte om vi är olämpade och lämpade för uppdraget, att vi är nedtyngda eller brustna. Utan det handlar om att Jesus, han vill ha oss. Och jag tänker mig det ganska kraftigt när vi möter det i evangelietexten. Att Gud själv behöver någonting. Han använder de orden för att beskriva hur mycket han vill ha oss, Jesus. Han behöver oss. Och jag tänker mig att det skulle vara rätt kaxigt och inte ge Gud det sista ordet. Och när Jesus rider in mot Jerusalem, då lade ju folket sina mantlar framför honom och sjöng Hosianna, vilket betyder: Herre, kom och hjälp oss. Herre, kom och befria oss. Och det anspelar ju på den här förväntan om kungamakten från Davids hus som ska komma och befria folket. Och när de ropar Hosianna, då är det som att de ropar till en överhet. Att de ser uppåt. Men de glömmer ju bort att Jesus, han är ju här i ögonhöjd med dem. För han kommer inte på någon hög häst. Han kommer på ett lastdjursföl. Och Jesus vill möta dem blick i blick. Det visar på att Gud har kommit ner till oss och blivit en av oss. För visa liksom det är möjligt det här med Guds rike. Han söker kontakt och vill ha oss. Men detta Hosianna-rop som folket ropar, det ändras bara på 5 dagar efter intåget i Jerusalem till ett korsfäst honom-rop. och den feststämning och förväntan som har legat mot Jesus och mantlarna som man har lagt framför marken, de ändras mot bespottning och lidande. För Guds rike kommer inte till oss som en överstörtning, utan det kommer genom att Gud ödmjukar sig och väljer att dö. Och detta är ett folk och en mänsklighetsställe som först har välkomnat honom men sedan drivit iväg honom till ett kors. Och vi tänker efter nu, varför gör Gud detta? Jag tänker, om någon hade gjort så mot oss, att först bara dunkat oss i ryggen och peppat oss och sen totalt kört ner oss i marken, då hade inte vi gjort någonting för dem. Och det blir vår mänskliga logiska fråga, varför Jesus gör detta? Och motiveringen ligger i att han vill det, för han älskar oss. Idag jag pratar mycket om Guds rike och Guds rikes intåg. Och det väcks en fråga kring ämnet vid här Hosianna-ropet folket ger. Hur vill vi som kristna och församling i Sverige idag att Guds rike ska få bryta igenom och bli synligt? Är det genom ett herre på hög häst-attityd? Att vi kommer och bara klampar över människor? Det är lite som folkets befrielsemodell, kan jag tänka, när de ropar Hosianna. Eller är det, vill vi det på Jesus sätt? Det ödmjuka sättet. Att komma på en åsna och möta folk i deras våglängd där de är. Hur vill vi det? Och vill vi att Guds rike ska få ta plats i vårt land? Jesus, han går igenom alla dessa hosianna-rop och korsfästs-rop för att han vill. Och han vill det för din och min skull. Gud ödmjukar sig, har levt ett liv som dig och mig. Med samma sorgeämnen och samma glädjeämnen. Och allt detta leder fram till det historiska faktumet att det finns ett kors rest. Men också en tom grav. Frälsningen och medlemskapet för oss i Guds rike kommer genom ett advent. Att Jesus får en ankomst in i våra liv. Jesus som är Gud själv steg ner och ödmjukade sig i allt, berättar Filipperbrevet för oss. Och allt detta för han älskar oss och vill ha med oss i en kärleksrelation med Gud. Som levs ut i Guds rike. Och vi kan nu med facit i hand ropa våra hosianna-rop, våra herre fräls oss-rop. Genom att vi ödmjukar oss, att vi böjer våra hjärtan mot Jesus. Och kommer honom till mötes på samma sätt som han är. Ödmjuk. Och vi får vara som åsnor. Vi får bära fram Jesus i vår vardag. Och med det får Guds rike tåga in på våra platser, på vårt jobb, på vår skola, bland våra vänner. Och detta för att Jesus vill det. Och se, Efeskyrkan i Östersund, första advent. Se, din konung kommer till dig, ödmjuk. Vi kan böja våra, knäppa våra händer kan vi. Och så ber vi om ett nytt advent och ett nytt nådens år i Östersund. Fader, jag vill tacka dig att du har dött för oss och uppstått för oss. Tackar dig för att du inte är någon ond herre utan du är en god herre. Så vi möter oss öga mot öga. Jag ber dig att vi skulle få uppleva den verkliga kontakten med dig. Att vi skulle få lära känna Guds nåd precis som den är. Och vi ber om din ankomst i våra liv. Men vi ber också om ett advent i den här kyrkan och i den här staden, herre. Tack för att du hjälper oss att söka upp folk som är redo för ett advent. Och jag ber att detta kyrkoår ska verkligen få bli präglad av din nåd. Att vi varje dag kan vakna upp till ett nådens år. I ditt underbara namn, Jesus. Amen.